Du lyssnar på Äventyrarna rollspelspodd.
Hej och välkomna till Äventyrarna rollspelspodd som streamar. Vi kommer ju snacka om kampanjen Stålregns första del som finns ute nu. Vi kommer gå igenom avsnitten och svara på lite lyssnarfrågor också. Men jag är inte själv här i streamen. Jag har även med mig till exempel Mia.
Ja, hej hej.
Och jag har med Micke också.
Hallå, det är jag. Det är jag som är han, Micke.
Och vi har också med några i chatten här faktiskt. Fler än en person.
Hej chatten.
Och då räknar jag inte med, jag räknar inte med mig heller då. Så vi ska se här. Hej på er. Ni kan såklart också ställa frågor runt tiden. Vi har en bulvan ute i chatten som nog kan hjälpa oss hålla koll på frågorna förhoppningsvis. Hur hörs vi? Hur är ljudet? Det tycker jag är viktigt att veta. Och då tänker jag på er som lyssnar eller tittar på oss. Jag blev rättad förut av Micke. Det är helt korrekt. Det är tittare vi har här, inte bara lyssnare.
Nej, det är helt okej om man bara vill lyssna också. Alltså om man vill gå och göra något helt annat och bara höra på oss. Så gör det. Absolut. Precis.
Vi har två tumme upp här, trots Safara, bra ljud och Kristoffer Deflon. Ni låter fantastiskt. Och Mutant Year Zero. Oj, vem är det? Hej, coolt. Det låter extra häftigt. Eftersom, oj, nu är jag på att spoila vad som kommer i framtiden. Fast det är inte så mycket spoiler.
Det är det väl verkligen inte.
Ljud 10-10, fint. Och även Lady Iona tycker att vi låter så fint. Men nu har vi pratat länge nog. Ska vi hoppa in i det?
Ja.
Ja.
Växjö, Sverige 2024. Omfattande uranbrytning och olika misslyckade energiprojekt i kombination med en skenande global klimatkatastrof har gjort större delen av Sveriges ogästvänligt att bo i. Kylan i norr och kraftiga regnväder i söder har fått befolkningen att flockas i de fyra stora megastäderna Götastaden, Sundsvall, Kirunavara och Gotlanda. De platser utanför megastäderna som fortfarande har större befolkning och som är någorlunda civiliserade är de olika gruv- och raffinaderistäderna. En tynande sådan är Växjö som med sina cirka 2 miljoner invånare kämpar för att inte stängas ner och överges. Turell-företagens problem och förra årets nedsläckning har inte drabbat alla delar av norra Europa. Ett exempel är Brinells som driver utvinning och anrikning av uran öster om Växjö. Den största delen av arbetet utfördes av Nexus 6-modeller, men efter att deras livsspann passerats har människor och maskiner tagit över den ofta mycket farliga brytningen. Den andra inflytelserika makten i Växjö är Engström och Adelöv, ett kraftfullt finansiellt institut och försäkringsbolag. Den allmänna uppfattningen är att det är de som egentligen styr staden via marionetter och mutor till rättsväsendet och polisen. Och den tredje stora inflytelserika företaget är Protomat. De kan agera opåverkat av Turell-företagen då de har kraftfulla patent och enda tillverkning av avancerad proteinsyntetisering. De förser större delen av befolkningen i Växjö och Sverige med basnäring. Ja, känner ni igen det här? Ni som har varit med och spelat då? För det är det ni är. Mia och Micke, ni har ju varit med och spelat ifall inte man visste om detta.
Mm. Ja, man har ju en annan relation till din text här nu.
Ja, såklart. Först.
Ja. Ja. Jo, men jag som sagt, jag såg ju den här texten innan. Och har ju haft anledning att införliva den informationen i min rollperson också. Så,
Precis, och det var en fin övergång här Mia, för då kan vi hoppa in på avsnittet Session Zero där vi kommer att prata lite grann om era karaktärer och vi kan även snegla på frågorna och se om vi kan täcka upp några frågor redan nu. Se om vi lyckas med det. Vi kan börja med dig Micke, för den största delen av Session Zero kretsar kring din karaktär. Och det är inte en slump, det är för att från början så var tanken att det skulle vara mest din karaktär som var aktiv. Och Mias karaktär var lite mer av en extra karaktär. Men ödets nyck och Mias prestation gjorde att det blev mer helt enkelt. Så Micke, vad tänkte du när du skapade eller ville skapa din karaktär Rickard Hoff?
Ja, alltså jag tänkte kanske inte så där jättemycket mer utan att det var mest att jag ville göra en klassisk noir-karaktär, en alkoholist-deckare. Och sen försöka slänga in det så att det passade i en Blade Runner-setting. Jag tog ganska mycket inspiration från de existerande filmerna men ville väldigt gärna göra en egen, alltså, egen karaktärs-twist på det hela och relationer och sånt då. Annars har jag försökt bara göra en övertygande alkoholist eller före detta alkoholist i det här fallet då.
Under den delen av avsnittet när vi spelar in det så pratar vi väldigt mycket om systemet och bakgrunden också. Och jag kan ju ta det som en liten passus, varför Växjö? Och jag får säga att det är helt Micke och Jossans fel, för ni bor ju i Växjö. Så jag tycker att det är jätteroligt att sätta saker i Växjö för, av den anledningen. Det är så enkelt och sen gillar jag att hitta lite quirky platser att förflytta handlingen till. Och vi pratar ju ändå svenska när vi spelar in i våran podd, vilket gör att då känns det inte lika konstigt när vi använder olika svenska ord och kanske svengelska ord också. Så ja, det var väl egentligen därför. Jag ville göra någonting annorlunda och jag tyckte det känns kul med Sverige och en väldigt lokal plats som Växjö. Hur kände du mycket inför det valet?
Det var lite konstigt att försöka tänka sig Blade Runner i en svensk setting. Sen har vi gjort tidigare produktioner i Växjö och då kändes det ju också ganska roligt att ha det som en slags återkommande plats liksom, på olika, i olika settings. Men det tog inte så jättelång tid innan man insåg att det här är ju precis som Blade Runner. Det är bara en annan plats och det heter Växjö och vi kommer ju spela på svenska, så det är ju rimligt att vi döpte sakerna till svenska namn. Vi använde svensk slang istället. Så att jag tyckte inte att övergången var särskilt svår faktiskt när man väl kom in i det.
Mia, hade du någon reflektion över varför vi inte var i LA? Vi vidrör ju LA lite grann.
Det är väl som jag sa där i Session Zero. Är det den coolaste platsen man kan vara på? Men som Micke säger att det är ju ändå en Blade Runner-stad. Det är framtiden, det är inte nutidens Växjö. Liksom. Växjö har påverkats av allt som har hänt i världen. Och lika mycket som någon annan stad. Så det är inte alls konstigt så.
Och även i din del av avsnittet, Micke, så pratade vi mycket om reglerna såklart. Och vi har ju fått en fråga här från Niklas. Hur upplevde ni reglerna från Fria Ligan? Var den lätt att ta till sig eller fick ni konsultera böckerna ofta? Jag är faktiskt en ganska regellat person. Jag gillar att spela spelet och sen lära mig efterhand. Nackdelen då är att Blade Runner är det första gången som jag spelar och spelleder just Blade Runner-rollspelet. Så, men det var ganska enkelt, tycker jag, så här i efterhand, när man väl börjar förstå grunderna. Det var väl jaktscenerna som jag använde vid ett par tillfällen som var lite förvirrande för mig. Men Micke hjälpte mig där, så att det blev väldigt bra.
Ja, annars, alltså, om man bortser från att man levlar sina tärningar. Man börjar ju på en D6, va? Som är ens sämsta tärning, och sen ju bättre man är i det så får man ju bättre och bättre tärningar. Det var väl det som stack ut och som var annorlunda. I övrigt så var det ju bara MUTANT år 0-motorn. Och sen, som jaktscenerna lite grann. Det var ju ett inbyggt stensaxpåse-system i det egentligen som man skulle göra då. Och det var väl nytt på sätt och vis, men det var inte så svårt att komma in i. Det tog mig en minut eller något att läsa det, och sen förstod man liksom, men vi ska säga det här samtidigt, vad vi gör för någonting, för att man inte ska kunna planera det. Och baserat på vad man har valt stensaxpåse så är det en som vinner liksom.
Kul, det var bra att du fattade snabbare än mig helt enkelt.
Ja, väldigt, väldigt sällan det händer, som vi ändå säger. Men ja.
Toppen. Mia, du har ju spelat ganska mycket Fria Ligan-spel, vad tyckte du?
Jag tyckte att det här var en toppen. Jag skrev här för mig själv streamlining. Jag vet inte om det är rätt användning av begreppet, men av tärningarna just att jag tycker om Fria Ligans tärningspölar. Det liksom känns häftigt. Men sen att ha de här tärningarna som liksom blir, alltså tärningsstorleken blir större och större, var toppen. Jag älskar det. Det var liksom lättare att på något sätt fatta det. Eller mindre att räkna. Det är alltid bra.
Kul när man får damma av D12-erna också så att de får någon användning.
Ja, precis.
Gött, liksom.
Men Micke, du hade väl inte så mycket D12-er?
Nej, jag hade väl inte dem. Men det var kul att titta på när Mia slog D12-er.
Det var kul att slå D12-er.
Men, och det finns ju faktiskt en anledning till att Mickes karaktär kanske är lite mer vanlig person, kan man säga, så mycket att du ville ändå ha en vanlig polis Även om du är extraordinär på vissa saker så skulle du inte vara en superhjälte utan ha dina fel och brister.
Ja, jag ville ju förstöra min karaktär under skapandet. Alltså, du sa ju att ja, men du får sätta ut så här mycket i dina grundattribut. Och så bara, ja, men jag har ju varit alkoholist i över 10 år nu så att det borde ju dra ner reaktionsförmågan och styrkan och sånt där. Så jag skriver 6 på det.
Alltså, jag vill inte ha så liksom, mycket
pengar. Nej, precis. Jag tyckte det passade bättre att vara lite kass på vissa grejer. Sen skulle han ju vara bra på andra grejer, men sen insåg jag bara, ah, men det där kan inte heller vara så bra längre, så att det vart en ytterst medioker karaktär sen som skulle vara liksom savant duktig på att se skillnader och sånt där. Synd att man la den karaktären i knät på sig själv som är askass på att uppfatta saker, så att det vart lite utmaning för en.
Och Mia, din karaktär, den var ju tanken att vara mer av arten spelledar person än ren spelare. Så du har ju ganska bra värden och väldigt speciell. Men du hade även ett ansvar som spelare när du skulle porträttera den här. Att dra en del av historien som var ganska komplicerad och komplex egentligen. Medan Micke hade ingen information alls. Och allt detta var för att kunna få de här lite äkta känslorna och reaktioner under spelets gång. Vad tyckte du om det, Mia, det upplägget och så?
Men jag tyckte att det var jätteroligt. Du pitchade ju det här till mig som att jag skulle vara lite, liksom lite SLP. Jag har väl sett på det lite som någon demi-SLP på något vis. Det är alltid kul att få vara extra bra på saker. Men jag känner också att det har varit fint att få det ansvaret som du beskriver det som. Och det har varit väldigt kul. Och att ha mer information än Micke. Det har varit en utmaning. Men det har varit kul. Och det har hjälpt mig också att vara ha den rollen.
Och det har inte bara varit att du haft... Det är ju karaktären vet väldigt mycket. Så det är inte bara en massa fusk.
Nej, precis. Nej, men alltså, om man är SLP, det finns en mening med att man vet mer, känns det som.
Micke, har du någon reflektion över upplägget?
Nej, det var väl att det var väldigt svårt att spela in saker. Mm. Som jag sa, jag är en ganska dum person. Så att spela detektiv som ska ha koll och kunna vara snabb och lite, ja, inte Sherlock Holmes klok liksom, kunna dra snabbare preferenser och bara, ah, men det måste vara på grund av det här, och så är man stendum som person. Det var svårt att få ihop en övertygande bild om att min karaktär var så pass duktig på sitt jobb. Det verkade mer och mer rimligt varför han blev alkoholist, förstår man liksom, på grund av min dåliga detektiv skills. Jag fick ju fråga ganska mycket utanför spel.
Tärningarna är till för.
Ja, men det är det jag menar. Det är så svårt att spela på det utan att det blir speligt. Mm. Att detektivscenarion lider alltid av. Ja, du misslyckades med ditt slag. Därför förstod du inte. Du såg inte den blodstänkta väggen inne i rummet. Så klantar. Och så är man liksom skitdålig för att man fumlade på ett slag. Liksom. Det plus att jag inte är supergrym på såna kluriga grejer. Så det blev som det blev.
Nej. Det blev jättebra.
Ja, jag hoppas det.
Natt, du vill säga mer om första avsnittet, Mia, innan vi går in på prologen?
Nej, det tror jag inte.
För i prologen så etablerar vi själva världen. Och hela det här äventyret har ju varit att från början så var det ju lite mer hårt regisserat i hur mycket vi hade pratat innan. Framförallt jag och Mia, men även jag och Micke, hela prologen. Jag tror den i princip är bara improviserat från ditt håll, Micke. Där jag hade etablerat lite platser och sen så hände det saker. Jag ville så lite frön under den. Mm. Allt rollspel är väl improviserat. Men scenen...
Ja, men den var ju helt improviserad. För vi skulle ju inte ens spela in
Nej, så var det
den prologen. Utan vi var bara klara med min karaktär ganska fort. Och så sa han, men nu kör vi. Och så fick vi bara, jaha, okej, nu spelar vi. Och så fick vi skapa något där. Men det blev väl bra.
Och så får ni förstå så har vi spelat in... Det här separat från mellan Mia och Micke till stora delar. Tills de börjar träffas helt enkelt. Vi startar ju prologen i LA när Susanna då får uppdraget att bege sig till Växjö. Och sedan så klipps det över när Rick är ute på en natt, kväll på stan helt enkelt. Och springer på lite skumraskeri-saker. Han träffar på några busar också som han bråkar lite med. Och det går åt mycket med att visa hur är Växjö som stad, kulturellt, vad finns det för folk där och hur beter sig Mickes karaktär egentligen. Mia, din karaktär åker ju, vi får ha en liten voiceover när du berättar om dina upplevelser, resan såklart. Och du kommer till den här nålen, eller Arabyskrapan då, där du går på ett cocktailparty och får träffa stakeholders i stan, allihopa de kändisarna. Och sedan då så Rick, vi får ju möta dig då när du är hemma, du dricker mjölk. Och sen så får man även stifta bekantskap lite med din fru Rose som du skäller ut lite grann. Och du har ju fått en ledtråd av den här personen som du såg i den här gränden. Vad var era starkaste minnen från första delen här? Mia, vi kan börja med dig.
Att det var lite läskigt att vara boss lady. och försöka spela, det är jag inte så jättebra på, kändes det som då, fast jag tror att jag var bättre än vad jag trodde, men då var det svårt, men det var ju kanske också för att det var lite nytt och spännande också. Det var läskigt men kul.
Micke, vad minns du?
Det som jag tyckte var så roligt var att vi fick in den här kamerascenen, att han tog lite bilder och att vi sen nu har jag glömt bort namnet på den.
Espern,
ja. När Rick sitter hemma med sin Esper och du la in massa ljudeffekter på den scenen efteråt, för vi satt och pratade ganska mycket annat meta under den scenen. Men sen när det var klippt med ljudeffekter och allting så var det så jäkla tight och det kändes väldigt Blade Runner-igt. När det var, kan man säga så? Blade Runner-igt. Mm. Ja. Det kändes väldigt Blade Runner när den scenen var klar, och den tyckte jag var så toppen att man fick med den biten liksom.
Jättebra blev det.
Och den slutar då med en cliffhanger på att du tittar på ett foto som vi inte säger vem det är, men vilket visar sig vara Helmer Holst senare då. Men låt oss då gå vidare till Lager 42, det andra avsnittet som det är bara du med i det, Micke. Mm. Och syftet med det avsnittet är ju att etablera det här mysteriet du ska lösa. I Blade Runner-rollspelet så har man något som kallas för en case file, och då är det liksom en mängd platser man kan besöka, och så går det tid mellan du besöker platserna, och det finns 4 skift då, morgon, dag, kväll och natt, och du måste sova eller vila det 4:e skiftet, annars får du negativa effekter. Mm. Och Rick då, han har ju saker att göra mot det då, röka och dricka verkar det vara mest. Men i alla fall, Lager 42, du blir kontaktad av din gamla chef Glenn Gorgon mitt i natten, och det är ett mord på en kollega som heter Jetta Wyke. Och du hade ju träffat på hennes man redan i avsnittet innan, Harlan Wyke, som var ute på något skumt. Så det visar sig att det här hänger ihop så småningom då. Det finns ju en scen hemma där också där Rick ser att det är ett bakverk i kylskåpet som Rose har köpt, men han minns inte vad de ska fira. Och det är med det samvetet han ger sig iväg till Lager 42 som ligger ganska nära då. Du träffar 2 andra personer där, John Scott, en kriminalare, och Miriam Jeans, en rättsläkare. Och det är gamla bekanta från förr. Det etablerar ju också de kontaktytor du kommer ha ett par gånger till under den första delen här då. Det är 3 replikanter på drift, och det verkar som en av de här replikanterna, eller någon av dem, har då mördat Jetta på platser. Och Jetta var ju här av en anledning, och det är lite grann det som är, vad är det hon gjorde här egentligen. Det blir lite action, en eldstrid med Derek. Han blir fångad av dig och John, och du misshandlar honom ganska grafiskt. Jag lyssnade om på det avsnittet ganska nyligen och jag kommer inte ihåg att det var så otroligt mycket våld i det avsnittet, men det var spännande.
Ja.
Och det avslutas med att du hittar en kopia på den här rapporten då från Rory Jones till Helmer Holst. Är det något från det avsnittet du vill ta, Micke?
Det var väl att det var så våldsigt för att jag ville spela på någonstans att det här var ju ändå en kollega som han tyckte mycket om, som nyss har blivit ganska brutalt ihjälslagen. Tanken har väl aldrig varit att spela ut Rick som en jättevåldsam person, utan mer den som hotar med våld än att faktiskt utföra det. Så första avsnittet är ganska tidigt, så kändes det som att man råkade sätta en väldigt stenhård attityd kring den här karaktären som jag inte egentligen ville ge. ja, det vart som det blev, för att jag kände, men efteråt så bara, ja, fast karaktären agerade kanske lite i affekt också. Det här har ju ändå hänt något otäckt i närtid för honom, så att det blev så. Det vart ändå en ganska bra scen, tyckte jag.
Mm. Mia, du har hört avsnittet i alla fall. Är det någonting som du minns från detta som du tyckte var intressant?
Nej, jag lyssnade bara liksom mest för att få liksom alla ledtrådar. Så, ja, nej. Det är inget särskilt som sticker ut, nej.
Och vi har från chatten här, Conrad Dargo håller med om den här scenen vi pratade om i första prologen där. Supermycket Blade Runner-känsla tack vare ljudeffekter, och hur mycket väljer att säga saker när han kollar på bilden. Ja, det var ju väldigt uttänkt av dig där, Micke. Det var ju väldigt
jo,
bra.
Det var ju kopierat rakt av. fast på svenska.
Och som vi sa när vi körde det avsnittet, så var det ganska oförberett. Så jag gillade ändå då, Micke, att du etablerade vad man upplever i första Blade Runner-filmen. Och jag tror att det är nyckeln till detta. Regnet, de paraplyerna med lysande stavar i och lite annat, neonen. Jag tror att det är viktigt att ha med för att komma i rätt stämning.
Just det.
Ja, jag är lite avundsjuk på hur bra du beskriver allt. Ja, men miljön och spinnen, alla ljud, reglagen och aggregaten och allt det där. Jag tyckte att det var jättekult.
Ja. Vad coolt. Ja, roligt. Det har jag inte ens tänkt på.
Nej, men det var bra jobbat.
Men vad kul att du var uppskattad. Men det var det som var så roligt, att vi samberättade väldigt mycket. Att du sa, men hjälp till att sätta din scen. Liksom. Du får själv beskriva det här. Och bara, okej, då ska vi tänka Blade Runner. Liksom.
En kommentar jag fått av en lyssnare är att det här med att ni som spelare säger ju ganska episka saker ibland. Och när vi rollspelar så är det ju ofta så att vi har ett kontrakt av att ibland sätter jag en scen och ibland så sätter ni om scenen när ni börjar beskriva. Och av det blir det oftast, det är inte alltid jag säger, någonsin tror jag Mia, jag sa till dig att du skulle säga något episkt.
Ja.
<eller någonting>.
Ja.
så kämpar du på det och det blir jättebra. Mm. Men ofta är det scener som på grund av att vi av vårt format så avslutar vi genom att säga saker på ett sätt som att nu blir det något scenslut och så försöker man få ihop det. Men det är ett pussel, men det är ganska intressant. Vi ser här, Lady Viona håller med om att man letar lite efter de här troperna. Och hon gillar det väldigt mycket. Nu råkar jag veta att Lady Viona är en kvinna. Som känner till den här podden väldigt väl. Vi ser, Conrad Dargo har skrivit någonting mer. Han håller med oss om allting. Både från Jörgen och från Micke. Det gjorde mig både förvånad och otroligt glad. För det bidrog till att måla upp alla scener mycket starkare.
Ja.
Tack så mycket.
Tack för det.
Med lager 42 i ryggen går vi in i avsnitt 3 och Rory Jones, en väldigt viktig karaktär. Och Rory Jones är ju en ung tekniskt geni, bor i staden, får vi reda på lite mer senare också. Som är någon typ av, inte slum, men avskilt område från resten av Växjö. I Rory Jones så åker Susanna till Engström och Adlöv och pratar med Helmer och... Du får ju reda på lite mer då om vad Rory har hittat. Helmer vill hålla sig utanför det dramat, så han skickar ner dig till inmatningsavdelningen där Rory jobbar. Och du fick själv försöka hitta på ett sätt att ta dig in och tala med Rory.
Mm.
Och det fick även Mia. Du fick ju själv hitta på ett sätt.
Satte mig lite på pottkanten.
Men vi kan ta din första del här direkt, så kan du berätta hur du kände om detta.
Ja, jag blev lite tagen på sängen där, men... Jag tänkte tillbaka på filmen lite där och på Deckard när han ska undersöka den här klubben. Och han låtsas att han kommer från någon arbetarförening eller vad det är. Han är lite som en reporter och ja, jag drog det kortet liksom, reporterkortet.
Snyggt.
Ja, en... liten blinkning till det. Det blev lite klurigt att fundera på hur Susanna skulle ta sig an det. Hur hon skulle vara så. Men ja, kanske lite okaraktäristiskt för henne. Men,
Ja, och du har ju även med dig din assistent Sebastian lite varstans också.
Ja, Sebastian. Och där kommer han in i bilden. Ja. Eller ja, han kom in tidigare men nu nämner vi honom. Och flitiga eller trogna Blade Runner-fans kanske kan lista ut var namnet Sebastian kommer ifrån.
Lilla sjöjungfru.
Ja, precis.
Jag har ju också medvetet försöka ha med ganska mycket saker som bara sker lite underförstått, som man som lyssnare kanske inte riktigt hänger med alltid. Och det är ju mitt sätt att se vad Blade Runner är. Så att till exempel i scenen då ni ska gå ner i det här konferensrummet, så skannar ju Sebastian efter om någon hör och ser. Och så. Mm. Det finns liksom ett sätt att agera på, och apparatur och prylar som bara dyker upp helt plötsligt, som inte förklaras så ofta. Och jag tycker också att det är väldigt roligt, under hela kampanjen egentligen så har ju jag jobbat så mot er att ni har accepterat att något finns, och sen så bara wing it. Men det är så, det är okej att inte veta alla detaljer, man bara åker med på något sätt.
Men det känns ju också som att den grejen, kom inte den också lite från mig, att jag slängde ur mig att vi måste kolla om det är säkert här, och så rullar du med det.
Precis, det är sånt geende och tagande, och det är det som gör det väldigt lätt att göra en ganska komplex värld.
Mm.
För världsbyggandet sker liksom samtidigt. Men det är mycket ja och,
ja.
Så man inte stannar upp då. Det är så roligt, vissa av de här namnen på en del karaktärer kanske jag inte tänkt efter jättemycket. Jag har liksom med två stycken, John Bean och John Scott. Och Scott låter även som skott, alltså pistolskott. Och Mr. Bean blir lite roligt också. Men det är så att ibland blir slumpen. Jag bara reagerar på det själv efter han har klippt. Precis.
Ja.
Men Rory berättar om sitt fynd, anförtror sig till Susanna, och sedan så måste du lämna, och jag kände riktigt när du spelade var det lite jobbigt att du måste dra liksom och lämna henne i sticket lite grann. Och så går du förbi ett par som ska vara lite skummisar på vägen ut. Och då klipper vi sedan över till Micke då. Men då börjar vi lite tidigare med att du dricker kaffe med Gorgon. Du får en bricka och en ny Kia, för den gick ju sönder i actionscenen tidigare.
Ja, just det.
Och där spelar vi att du passerar Susanna i foajén första gången ni springer på varandra. Och det blir ett litet moment där du känner någonting men vet inte riktigt vad det är. Och sedan går du också ner och snackar med Rory och ni flyr, och det blir den här flygbilsjakten som var extremt omständlig, för jag inte hade fattat först. Och den var lite lång när man spelar ut den, men jag klippte den så tajt det bara gick. Och slutar med att ni åker och käkar. Vad har du på Rory Jones du skulle vilja ta upp?
Jag tycker om att det slutar med att de äter, och att nästa avsnitt handlar just om en sån vardagsscen. Alltså för att de här actionscenerna och allting är kul, men det är oftast, tycker jag, i de här mellanstunderna eller scenerna emellan äventyr och sånt, att man vågar ta sig tiden och spela det där lilla vanliga, det där mänskliga, för att man ska knyta an till sin egen karaktär men också till NPC:er och sina medspelare liksom. Så det var en sån grej som jag kände, bara vad bra det här blev. Det var en väldigt liten del av det hela liksom. Sen när jag träffade Susanna, det sa ju inte mig så mycket, för det var ju var ju bara du och jag som spelade då. Så Mia satt ju inte med på något hörn eller något som kunde avslöja att det var hon eller något. Så att jag vet inte, jag satt så här, bara, det måste ha varit någon jag har träffat. Eller någon där. Klart att det fanns väl en misstanke om att det skulle kunna vara Mias karaktär då liksom. Men jag hade ju ingen aning om vem det var. Så att, ja.
Nej, vi hade väl inte ens pratat om Mia, hur mycket Mia skulle vara med vid det tidpunkten tror jag. Så det var väldigt tidigt i processen.
Nej, absolut.
Ja, väldigt festligt tyckte jag.
Det var väldigt bra.
Och i och med det avsnittet har vi då besökt Engström och Adelöv och etablerat den platsen, och den organisationen fungerar lite grann. Och vi kommer till avsnitt 4 och Brinells. Det finns ju någon som heter Brinell i typ Brinellgymnasiet, finns ju i Nässjö till exempel, för den som är smålandsorienterad. Så det är ett namn som finns. Det tyckte jag var lite roligt i alla fall. Rick och Rory, ni checkar då, har en moment där, kunna kontakta varandra, skapa förtroende, åk till staden, vi etablerar vad staden är för någonting. Det är så lite laglöst, och hon bor i ett kollektiv där. En annan sida av Rory dyker väl upp lite grann. Sen så inleds ju kanske den mer dramatiska arken, att Susanna, du åker till Brinells för att få en projektpresentation av Pam Brinell, hon som är då chef för hela Tjotaballongen. Och det slutar inte med mindre än att hon skjuter sig. Vi kan prata lite grann mer om det om en stund här. Rikt när du lämnar staden så åker du förbi en butik. En, vad heter den? 24, 24/7 eller något sånt där.
Ja.
24/7 är 11 days in the week.
Och en improviserad scen för att bygga lite backstory där du skulle köpa cigg då. Och Thomas hette den här, där du hade ett sammanhang som du inte sett på väldigt länge. Och på väg från det stället sen så ringer Glenn dig och du måste dra till Brinells på genast då. Det är saker som händer igen då. Och återigen är det ju bara en polis och en vad heter det? Vad var Miriam Jeans nu? Vad kallar jag henne för? Rättsläkare kallar jag henne för. På plats då. När du landade på taket. Och då är det en ung kvinna där. Susanna Jiang från LA. Som du ska få intervjua. Och när du förhör Susanna då så får du reda på att Susanna är ju din dotter. Och hon heter ju Lily. Lite drama där. Och sedan mitt under så ringer Rory då. Det är som i film, allting händer hela tiden samtidigt. Och hon vill visa någonting. Och det visar sig att ni lämnar och du är ju lite så här, oj, vad ska jag göra nu? Och så du får med dig Lily till staden. Och det är en mikrofilm som du har hittat som hon kikar på. Och det innebär att de här replikanterna, de ska utföra något som heter projektet. Nu kan jag inte ge sådana här citattecken i luften, men det är projektet. Det är de ska slutföra. Och jag tror det är då en Mr. Wild nämns för första gången då. Vad tyckte Mia om avsnittet? Vad är dina största minnen?
Oh my god. Jag hade ju lite gott att vänta på, och, på det här. Såklart. Och byggt upp för mig själv hur det skulle vara. Precis som Lily. För att Lily visste ju redan från början att det var, här var hennes far. Liksom. Och ja, du hade ju förberett mig lite på att ni kommer få tid ensamma. Och då kan ju du välja att berätta liksom, om du vill. Och sen medan den här scenen pågick så skrev du, Jörgen, i chatten att nu kan du berätta om du vill. Och jag bara, nej men ska jag? Så det, och det blev lite, för att då när det väl kom till kritan, då var det så här, oh, det blev pirrigt, väldigt pirrigt. Det blev på riktigt nästan, det var Bleed Deluxe. Och det nästan så det blir lite pirrigt i magen nu när jag pratar om det, för det var så coolt när jag satt och han kom med de här dumma frågorna och tyckte att jag skulle kolla upp saker fast jag var chef och han fattade inte någonting. Och så bara, fan, han känner inte ens igen mig liksom. Ja, och så hela det där. Det var så häftigt. Och Micke visste ingenting.
Nej, det var jättejobbigt.
Och jag visste att du inte visste någonting också. Så,
Extra hemskt. Det var roligt att det blev som det blev. Men jag tänkte ju hela tiden, liksom, fan vad hon är skum, den här personen. Liksom. Hon är inte alls samarbetsvillig. Liksom. Då blir ju jag sån att då ska jag som förhörsledare liksom, pressa dig ännu. Jag bara, men fan, vill du inte hjälpa till? Eller vad är det med dig? Alltså, och sen bara flippade det här med bordet helt och hållet. Liksom, och plötsligt så var det en helt annan situation. Så att, jag tyckte det var väldigt roligt gjort. Det var tur, kanske. Det var ju verkligen ett gamble från din sida, Jörgen, att göra på det sättet också. Du hade ju stort förtroende för mina rollspelsförmåga. Man tyckte bara, jaha, men du då? Det kändes skönt att det gick att spela ut den scenen, för det kunde verkligen gått åt helvete. Så ja, det var väldigt roligt.
Ja, hade man hamnat i fel stämning från början så hade det inte alls funkat. Men det blev ju en bra uppbyggnad där till den stora revealen.
Jag vill inte ge mig själv för mycket cred där, men jag tror att det jag gjort är att jag på något sätt har haft en tratt som jag tryckt in er mot samtidigt med olika scener och olika sinnesstämningar. Och sen är ni så pass skickliga på att bygga vidare på det. Så att jag kände mig alltså jättetrygg att det skulle hända när det hände, men jag blev väldigt tagen när ni verkligen satt, för jag fick ju sitta live och höra. Och det är inte så hårt klippt, den sekvensen överhuvudtaget. Så jag bara satte med öppen mun och bara lät det hållas. Det var helt fantastiskt. Så att, jag tror att det var ett samarbete där som utmynnade den här succén faktiskt. Jag tycker det var en väldigt bra scen. Och det verkar som att chatten håller med oss, att det var fint.
Tack.
Conrad Darius skriver också, kul och snyggt hur ni passerar varandra och väldigt snyggt överlag med bra hur det klippte allting att följa två karaktärer parallellt. Katarina skriver, verkligen häftig scen. Conrad Darius skriver igen, så häftigt att en sån stor grej var en hemlighet och att det blev en sådan konfrontation och sanningen kom fram. det var jättehäftigt faktiskt, tycker jag.
Mm.
Det här tog ju väldigt mycket plats då. Men nu har jag även en av de största cheferna i hela Växjö här. Brinnäs har skjutit sig själv och det pågår massa skumt. Det är massa skumma personer runt omkring er. Den här vithåriga kvinnan vi pratar om, Selene, jag tror vi nämner namnet till och med redan i det här avsnittet. Mm. Hur var det, Micke, när de här ledtrådarna som finns hela tiden här samtidigt som de här relations... Hur håller man isär det som spelare?
Ja, det var jättesvårt. Men jag kände ju bara... för jag sket ju i Susanna fram tills att jag fick reda på den här informationen. Min karaktär är ju ganska kall och pragmatisk. Men så fort Selene uppmärksammade som namn och hon hade någon hälta där också som passade in på att det fanns någon som var eventuellt skadad och sådär. Då gick ju de spröten igång som fan. Och då tyckte jag att det var så bra att då hade jag en motivation till att ta med mig Mias karaktär därifrån. Bra, nu går vi härifrån. Och så vid något tillfälle har jag för mig att jag frågar det också. Hur känner du den här? Alltså bara svara ärligt. Hur ligger det till med dig och den här personen? Känner ni varandra överhuvudtaget? Och då gjorde de ju inte det. Det tyckte jag var ganska skönt. För då förstod jag att de har inte något tillsammans då, förhoppningsvis. Det hade ju kunnat komplicera saker.
Ja, och det blev lite komplicerat för Susanna, för att hon är ju en topp. Det är ju inte meningen att hon ska dra iväg till staden själv efter någon sorts skum detektiv. Nej. Liksom. Så, och det kändes så här, och hur kan jag motivera det här? Men jag tänkte att Susanna skulle nog motivera det som att jag är chef, bryr inte om vad jag håller på med. Fast sen har hon ju en säkerhetsdetalj där som, ajabaja.
Man ska ju jämföra dig med typ 1% rikast eller kanske 0,1% rikast också. Det är ju verkligen, ni är ju motsvarande presidenter och kungligheter på den nivån. Det är extremt stora klyftor mellan de fattiga och rika i den här världen. Och det är lite farligt att du ut och rör på det överhuvudtaget egentligen. Men någon tyckte att det var en bra idé.
Klart, alltså, om man precis har fått träffa sin far, att man inte bara kan lämna.
Nej, du blev väl lite skör där, kan jag tänka mig också, i allt detta.
Ja, på det jag går.
Nej, jag tyckte det blev väldigt, det kändes väldigt naturligt i alla fall, tycker jag. Och ni fick träffa Rory i hennes rätta kontext också. Och ni vet lite mer att det pågår något större runt i Växjö såklart. Och,
ja.
Vi kommer då in på avsnittet Protomat, om det känns bra att gå vidare här. Lilly, du börjar med att din karaktär då, eller Lilly, ja, din karaktär Lilly.
Det är inte första gången, kära titel.
Nej, får lite hemliga dokument och du ska då, och det handlar om den här, någon siloliknande byggnad och att det är raketbränsle köps allt möjligt. Och det här är, jag vet inte om det kändes som en liten återvändsgränd hela här, eller hur kändes hela den här?
Det kändes som det sen, i slutet, när jag, liksom, jag hade ju försökt bygga ihop det här och jag, alltså jag har ju försökt göra någon sorts så här, wall of crazy powerpoint-grej med så här, streck och bubblor och det är saker som hamnar liksom utanför och jag fick inte ihop det och det kändes ju frustrerande, men ja, vi får väl se om det visar sig hur det hänger ihop, men ja,
ja det,
då kändes det inte kändes det inte som en återvändsgränd, då var det så här, ja men det här är ju delar av pusslet liksom, det här ska jag få ihop på något vis. Men
ja, men precis, för jag tänkte berätta nämligen att det här är ju första delen av tänkta tre, kan även bli två beroende på hur det går i andra delen såklart då. Och detta är faktiskt relevant, kan jag säga till alla som undrar.
Det är ingen red herring.
Ja, så att så ingen tror att vi bara flummar.
Ja.
Det pågår något skumt byggen under jorden, för när Lilly är på besök hos Dina och Dex Drake då i deras flång nya anläggning och får provsmaka grejer, så får du en liten behind the scenes grej där.
Mm.
Rick, du undersöker en lastbilskapning och det är någon som kallas för Jem Lou som blivit misshandlad där och någon har snott plutonium eller uran. Det är lite olika vad vi säger i podden, men det är obra att någon har tagit i alla fall. Och
ja, just det.
Vi pratar också ganska mycket om att destruering av, jag tror vi börjar prata om destruering av de här Nexus 6-orna som de här dokumenten pekar på har funnits i drivor borta i gruvområdet. Och jag säger ju i den här inledningstexten så har man använt Nexus 6-modeller då. Men det är alltså tidigare. Jag tänkte på det, det var inte supertydligt. De ska ju inte finnas nu egentligen alls. För de ska ju ha dött efter de här 4 åren. Mm. Sen 2018, 2019 och sånt där. Och nu är det 2024. Mm. Det är en sån bakliggande what the fuck. Och sedan då så förhör du ju Derek som dör under det här förhöret. Ska vi se vad det är. Nu ska vi se om jag blandar ihop det. Men var inte det avsnittet då du slutar med att det piper och du är i... ska jag kolla hur det är med Jem Lu?
För då kan... Ja, precis. Det avslutas på sjukhuset där.
Precis, ja. Vi kan börja då, Mia, lite grann med om du vill säga någonting om protomatdelen eller din del i det här avsnittet.
Här arbetar jag lite utifrån information som Susanne har fått från Rick bakom scenen. Liksom. Vi tänker oss att de har utbytt information om den här smoothien, då, den här drycken. Och därför har jag lite extra koll ut efter den. Och, ja, lite så. Så det var ju, det hade ju liksom, Susanna hade ändå ett intresse av att titta på protomat utifrån den här utredningen, eller ja, det som pågår.
Just det.
Och den här kapningen borta i passagen, vad minns du från det, Micke? Du träffade någon hemlös där du pratade med också.
Alltså hela det avsnittet är superrörigt för mig i minnet och sånt där, för att jag var ju väldigt länge inställd på att nästa gång vi spelar, det här var ju en vecka senare, så skulle ju vi bara fortsätta den här relationen. Någonting. Så att jag trodde ju någonstans att jag var så inte inne på att mentalt fortsätta spela Rick som detektiv, utan jag var ju liksom uppe i, vi skulle ju fortsätta prata, jag och Lily, och jag finns ju inte på kartan att han skulle liksom släppa iväg henne nu när han har hittat henne efter så många år. Så att jag kände mig helt tiltad i det avsnittet och sa, jaha, okej, men har vi telefonkontakt eller har vi bytt nummer? Alltså, varför sa vi hej då? Det skulle jag aldrig gjort. Så att det var ju lite, det var lite hastigt, kände jag då. Men och så försöka kasta mig in i den här lastbilsituationen. Och det kändes som att jag hade noll koll på någon. Jag fattar ingenting om varför det är en lastbil här. De håller på att stjäl det här. Och det här är någon uteliggare som jag ska... Alltså, det var verkligen bara på volley hela det avsnittet. Och jag hade dåligt samvete efteråt för att jag hade haft en bild av hur jag trodde det avsnittet skulle vara. Så förstörde jag det liksom. Så... Det var jobbigt.
Ja, jag är ju jätteglad att det just blev som det blev. För poängen är ju att jag vill ju dra undan mattan för er som spelare. Mm. Ju mer emotionellt ni investerar, desto elakare blir jag. För det ger så stor effekt. Jag ber om ursäkt redan i förväg. För det blev en väldigt bra... det blev väldigt bra ändå. Även om det blev rörigt så tyckte jag att det blev väldigt bra. Och jag tror inte jag hade räknat med den emotionella chocken. Och höll kvar vid min planering ändå för att... utvidga er relation redan så här tidigt hade liksom inte blivit så intressant att lyssna på, tror jag, utan man vill, men vad händer nu, man vill ju också ställa sig den frågan, tyckte jag då. Så jag tyckte jag ville liksom döda av det liksom, hon åkte tillbaka det nästa dag liksom, aj, vad hände egentligen?
Ja. Ja, precis. Nej, men jag förstår varför det skulle vara. Men det behövde verkligen motiveras. För rent dramaturgiskt så var det ju helt rätt att inte sitta och dra tid där. Liksom, att man skulle säga, ja, men nu har vi pratat ut om det här. Nu är vi ju en god relation. Liksom. Utan det blev lite hafsigt bara där jag kände, okej. Men det tror jag att vi åter... Att, då sa det liksom, att då måste du förklara varför hon plötsligt har gått. Och det var väl något att det kom väktare eller något att hämtade henne liksom. Och det fick ju jag förklara sen också. Mm. Men just i den situationen så var jag så emotionellt upprörd. Mm. Och jag blir det igen när jag tänker på det.
Det
var verkligen, det var så jobbigt, alltså, som nybliven farsa också, och applicera de här känslorna på Mia istället. Eller jag vill ju då. alltså det, Mia är inte min dotter. Jag bara, men
jag tror inte du är, inte att det var verkligen så här jobbigt.
Jag tror jag är 3 år yngre än dig, men det har ingenting med saken att göra. det var väldigt jobbigt liksom. Man är så uppe i pappakänslorna här och så ska man liksom försöka visualisera hur jag har blivit av med mitt barn och fem och så träffar kom.
Ja, det var alltså, jättejobbigt.
Det var jätteemotionellt.
För jag förstod det här för att jag och Jörgen hade ju pratat om det här och vi pratade liksom och ja, det är klart att de inte kan fortsätta och bara sitta och ta en fika där i staden för att Lilja är den hon är liksom. Det är klart att det kommer någon och letar efter henne, var fan hon tog vägen liksom. Men jag förstod det, jag tyckte det var så jobbigt att du mådde så. Men det var också
för tänka bra på min för produktionen. Min karaktär så var det största hobby, att dricka mjölk och alkohol om vartannat.
Ja. Så att, nej, allt för konsten, Micke, du måste fatta det här nu.
Ja, jag har förstått. Jag gråter i tysthet, off mic. Ja.
Jag tänkte vi skulle gå vidare till nästa avsnitt. Jag tyckte det var ett intressant ett bakgrundsbyggande och föra plotten lite framåt gjorde jag protomatar egentligen. Site 13, näst sista avsnittet. Nu börjar det hetta till lite grann här. Också det var bara ett Mia-avsnitt tror jag.
Ja, det var.
Det bara Lilly var med. Och det ser man redan nu att din karaktär skulle ju inte varit med så mycket. Men nu har du ett par avsnitt här. Och det är ju för att den växte på ett sånt sätt som gjorde att det blev väldigt bra att ha med den. Och eftersom dynamiken med Micke var så bra så... Jag hade ju möjlighet då, Mia, om du tyckte du var så säker på om det var bra eller inte. Men jag hade ju möjlighet att sparka ut det då eftersom det var en NPC. Men sedan vände ju det att jag var väldigt orolig att du skulle tröttna. Så att, då blev man så nervös istället. Så här, emotionellt överallt.
Ja. Nej men ja, precis. När du pitchade det här till mig så var det så här, du kan få vara med hur mycket och hur lite du vill liksom. Eller inte hur mycket du vill, men du kan vara med lite eller lite mer. Och jag sa, jag vill vara med så mycket jag kan. Och sen bara tog jag över showen.
Och då ska du i alla fall, du är ganska upprörd i alla fall. Du ska tuffa till dig och så att snack med cheferna på Brinells som är lite, Brinells, som är lite oroliga. Och du åker dit och de är så ångerfulla och tacksamma efter att Pam har försvunnit. För hon verkar vara en riktig elak boss lady. Mm. Och de känner ju till det med Nexus 6, vilket gjorde dig lite irriterande. Ja. Här har vi en scen som är intressant där jag kommer inte ihåg hur mycket vi pratar om den eller om du kom på eller om vi skriptade det. För du utsätter ju dem för den här protomat-grejen, att du tar in drycker och så är det en som inte dricker. För att bli miss,
ja, liksom. Vi pratade om det innan. Ja. För jag gav ju Sebastian en signal och då visste ju du att han skulle komma in med de här dryckerna. Vi pratade lite om det innan och jag hade ju bilden av att de här skulle vilja liksom, jag vet inte varför jag tänkte det, att de skulle vilja, inte vilja berätta. Men de var ju bara, förlåt, förlåt.
Ja, precis.
Men ja, jag ville ju få fram liksom någon som visste någonting om det här och använde den här drycken då för att röra om lite.
Och sedan så visar sig en han Arthur då verkar ju vara hade ju ordnat med det här dryckerna. Han verkar inte vara, han var med ett verktyg och livrädd för den här Mr. Wild då som Pam hade berättat om.
Mm.
Och så fick du reda ut då omständigheter kring Jem Lu som verkar varit anställd och fått sparken och allt möjligt. Så det är byråkratisk action där en stund och du träffar på HR.
Från avdelning till avdelning.
Precis, och till slut så kommer det till säkerhetsavdelningen med Jenny Nilsen som har lite mer koll. Det är väl då du får reda på också att borta i Site 13 då sker det ju destruering av de här kropparna troligtvis, Nexus 6-erna. Plus att du har väl fått info om det här plutoniumet också då, tror jag. Du ser det rörigt av att ha koll på själv. Oavsett så drar du mot Site 13 och det blir en krasch med strid. Och där blir det väldigt mycket action en stund. Och Jasmine infångas på slutet. Vad tyckte du där? Vi kan ju titta på de här bitarna med actionscenerna. Geo som introduceras kort tidigare och nu blev skjuten. Och Sebastian även skadad.
Ja. Det var häftigt när vi satt i spinnersen där. Spinnen och det började pipa och jag förstår att nu händer det. Du hade ju förberett mig lite på att nu kan det komma bli lite strid. Så jag hade kollat upp det lite grann. Och du hade också förvarnat mig lite om att det kan bli lite skriptat. Men utgången är osäker liksom. Så det var spännande.
Precis, stridsscenen var ju, fick ett mål och sen så sprang ju, spelade jag ju NPC:n och du spelade själv. Mm. Så det var ju haka på det lite grann då. Mm. Men jag hoppas att det kändes levande.
Ja
då.
Men jag tänker att min roll är ingen actionhjälte ändå. Så, utan det är ju de runt omkring mig som är. Och det tror jag att jag nämner också, att man kanske inte uppskattar att ha dem runt omkring sig. Men nu, liksom, nu fattar liksom vad deras jobb är.
Tanken med Site 13-avsnittet var ju att dels då prata lite mer om alltså mer tråd i detta. Jag ville utsätta Lilly för lite otäckheter så att Mickes karaktär kunde reagera på det. Det var inte nog emotionell press på honom. Och sedan även då Mia, din karaktär skulle få se de som ger sitt liv för dig egentligen. Och Sebastian också, som är en väldigt viktig person för dig, blir skadad.
Mm.
Hur kommer det gå? Att du blir mer och mer ensam i allt detta. Ska se, vi kan ta och titta i chatten lite snabbt. Conor Dargo tyckte att det var häftigt med en sån stor grej, att det var en hemlighet då. Och det blev konfrontation när sanningen kom fram. Och avsnittet då innan då hade ju en sån här peep cliffhanger. Den är ju sån klassisk bra. Vad är det som händer egentligen? Och Kristoffer Deflon skriver här då att han tyckte Mickes karaktär var riktigt otrevlig i början. Men det sista avsnittet blev riktigt bra. Tack Micke för bra spel. Och du spelade, Mia, du spelade bra som boss och kul att du bröt ner micken när du berättade att du var hans dotter.
Ja.
Så, då är vi framme vid säsongs, eller del, jag vill inte kalla det för säsong egentligen, för det är tre delar. Sen kommer man prata om det som säsongen såklart. Men Foyt Kampf då, som tagit namnet från den maskinen som används under det här avsnittet. Och givetvis måste vi ha med en VK-maskin
såklart.
I en Blade Runner.
Ja.
Bära eller brista. Vi introducerar Jonna Shanks lite kort bara som en person som håller till på Site 13, en lokal chef där. Och vi fick till det så att Alexia kunde då kalla in Rick så inte Lilly behövde ringa till farsan och få hjälp. Och ska göra det här VK-testet på Jasmine då. För det, grejen är så att alla misstänker att hon är en replikant, men de vet man inte det så kan det vara en människa. Så svårt är det ju att se skillnad på det här. Även om man i huvudet tänker att det är någon typ av android med vitt blod eller så är ju inte det så i Blade Runner. De är väldigt människolika.
De är ju inte robotar som man ofta liksom lite slarvigt kallar dem.
Ja, precis. Du är ju inte någon Blade Runner, Rick, men du har gjort sådana här test och varit med och pensionerat förut och det ingick i träningen. Liksom. Vad tyckte du där, Micke, om den? Och Mia, ni var ju också med runt omkring där.
Jag tyckte väldigt mycket om den scenen. Jag tror att jag hade fått till mig att jag skulle eventuellt göra ett sånt test. Så att jag hade ju gått och förberett frågor för det. Och sen översatt dem till svenska då, så att de skulle vara rätt på rätt språk. Så det var väldigt, väldigt roligt. Den scenen var så jäkla bra när den väl var ihopklippt med övergångarna mellan frågor och sånt där. Liksom. Så jag tyckte väldigt mycket om det. Det finns mycket i den scenen som är... En lyssnare kan sitta och konspirera runt saker som karaktärerna säger.
Ja, lyssna igen.
Vem är replikant och vem är inte? Mm.
Jag kan ju säga att cinematografiskt, vilket det inte är då, så är det ju stulet från hur det är i första filmen egentligen när Rick intervjuar Rachel. De här skiftningarna mellan de olika frågorna. Det var det jag ville fånga i allt detta då. För när vi spelade in det var det ju så att du läste ju massa frågor, Micke, och jag svarade på en del. Och sen så klippte jag det så det skulle bli lite på det sättet det blev då.
Ja, just det.
Vad säger du, Mia?
Mm, det var jättehäftigt. Det blev extra häftigt efteråt såklart, efter klippningen. Men jag ville också få in att Lilly är ju med i rummet och lyssnar på de här frågorna. Några av de här frågorna rör ju faktiskt din mamma och sådär.
Just.
Och det är ju någonting som Lilly går och tänker mycket på just nu. Liksom. Så jag slängde in den där kommentaren liksom, att hon påverkas ändå av det här.
Och det kan vara för att du är replikant, det vet man inte.
Ja, precis. Jag tänkte på det då, men efterhand så är det ju folk som har pekat ut att man kan tolka det på olika sätt. Men det är ju jättebra, det är så det ska vara. Vi har pratat ganska mycket om det, att det är så det ska vara i Blade Runner. Man ska inte veta vem som är vad.
Exakt.
Och vad är det egentligen att vara mänsklig?
Ja, jag vet, bara så ni vet.
Du har facit.
Jag älskar också att du avslutar ju den scenen med Micke när du bränner av ett skott på Stan på Jasmine när hon sitter där.
Just det.
Det var väldigt effektfullt, tyckte jag. Gillar den. Du är så otroligt arg och ond och petty. Jag älskar det. Det är så
bra på att spela elaka.
Jag vill också säga, jag har sagt det förr någonstans, men det kanske var bara mellan oss. Men jag tyckte att det var det här att Lily går fram och lägger handen på Ricks. Så här att, nej men vi måste vänta liksom. Och du på en gång fångar upp att det här känns jättejobbigt att hon är så nära liksom. Att, men toppen, jättebra blev det.
Och också ibland då i andra scener när Lily säger sluta pyssla.
Liksom. Ja,
precis. Just det.
Men jag visste ju att han skulle komma. Det var ju lite upplagt att men jag har plåster i nacken och så här. Det är klart han kommer vara orolig, men det är folk här. Folk får inte veta. Mm. Det är också en grej, att folk kan inte få veta vem han är för mig.
Kanske en sån scen som folk såg och som kommer att användas mot dig säsong 2. Liksom.
Det var en underlig plåster, du har liksom ett bandage runt hela huvudet, du är nedblodad och skitig överallt. Liksom, verkligen så.
svårt att inte reagera.
Ja. Ja. Men ni tar er i alla fall mot staden, för ni får ju reda på att Selene är där och gör något fuffens. I den här affären då så är det dålig stämning mellan Lily och Rick. Och vädret blir sämre och sämre. Och givetvis vill spelledaren forcera in dem i en ännu till jobbig situation. Så ni måste ta, Alexia, hör av sig och säga att ni måste ta hamn i Ricks lägenhet som är på vägen dit då. Och vänta ut den här stormen. Ja, vad händer i lägenheten här?
Först och främst, vi satt ju där i spinnen och jag var beredd på att, nu, för att jag har tänkt mig så här, att först när Lily träffar Rick så är det klart att hon har ju längtat efter det här, och det är hennes pappa, hon har inte träffat honom på, hon vet inte hur länge, och det är klart man blir mjuk och så, men hon har ju hört saker om honom som inte alls ställer om någon god dag, eller hon är arg på honom. Och under spelets gång så kommer det fram mer, liksom, att hon är ganska arg på honom utifrån det hon har hört. Och sen så backar hon väl lite när hon måste liksom, när hon måste prata om sin mor eller vem som har tagit hand om henne. Och förlåt att jag sa något. Och då säger jag Jörgen, ni måste gå hem till Rick. Så vi måste fortsätta den här grejen.
Det var en awkward bit.
Men en rolig grej där att veta är ju att jag, Mia, visste att Rose var en replikant. Så jag hade ju det att spela på.
Mm. Alltså den frun i lägenheten,
ja,
då?
Ja, precis, i lägenheten.
Mickes. Rose 2.0.
Mm. Mm. Och så vi dividerade mycket fram och tillbaka där hur vi skulle göra med att det kommer fram för Lily. Mm. Och det blev de här fotografierna. Och hon känner igen Rose med Rick som han är nu. Liksom ett nyare foto på Rose.
Mm.
Men alltså hon vet att hennes Rose är i LA. Slutsatsen blir, det här är inte hennes, det här är inte mamma. Liksom.
Nej, precis, din replikant mamma i LA där.
Det kändes som en sån super gaslighting.
Gaslighta varandra här.
Ja, precis. Ja, men precis. Hur kände du, Micke? För du hade ju väldigt lite information också. Som du skulle liksom på...
Ja,
på
som vanligt så vet ju jag ingenting.
Vi har en SLP.
Bara ta saker på volley. Ja. Jättehemskt. Min bild var väl att någonstans här ska man väl som lyssnare tänka att aha, här kommer det kanske fram att Rick är nog inte den här jättedouchebaggen som han har varit 90% av den här första säsongen. Som, det var ju hela tiden, tanken var ju att han skulle ha ett djup liksom. att han är inte bara alkoholist och lite våldsam och sådär. Utan här ska det ju komma fram att han har ju förlorat både fru och barn. Och har uthärdat den de känslorna. Alltså. Och i en svag stund har han lagt majoriteten av pengar på. Som han fick någon slags försäkringspengar. Då, för att, dels för att han skulle vara tyst också. Så hade han ju köpt och försökt köra den mest komplicerade replikanten. Och en kopia av sin fru. För att läka såren på något sätt. Och det gick inte alls bra. Och det är därför som han är otrevlig mot henne. För han tål knappt att se henne. För han tycker att det är så jobbigt. Men kan samtidigt inte göra sig av med henne. För det gör för ont att förlora henne en gång till. Liksom. Så det var mycket känslor som var tvungna att spelas ut i den här lilla scenen. Och det blev lite forcerat, kände jag. För att jag, men nu var jag liksom tvungen att förklara det. Det är nu eller inte. För att det var ett ganska högt tempo i berättandet. Mm. Samtidigt som jag ska bolla det. Jag tyckte en kul grej när jag lyssnade om avsnittet för några dagar sedan var att Rick pekar på gamla bilder där det är Rose, riktiga Rose liksom, och riktiga Lily som är på bilden, medan Lily pekar på de här nya bilderna som Rick inte ens ser. Jag reagerar på efteråt, bara, varför skulle han ha tagit bilder? Eller, alltså, är det hon som har tagit bilder på Rick i så fall? För att han har ju bara bilderna från förr liksom, mm. som han tittar på, medan Lily pekar ut saker som är uppenbara nu.
Ja.
Jag tycker att det har varit en jättebra scen och det fanns mycket sådana små saker liksom som vi spelade ut på olika sätt. Men jag är väldigt nöjd med min egen insats.
Ja, det blev
i
jättebra.
Den situationen.
Verkligen.
Den starkaste delen är när du verkligen berättar att du är fast i ett eget fängelse här. Med, du kan inte göra det av med Rose 2.0 heller.
Nej.
Nu om Rose existerar på riktigt, om det nu skulle vara så. Vad innebär det? Det blir ju väldigt komplicerat. Kanske.
Ja, ja det, jag har tankar för det för kommande. Men alltså, även om man inte får det bekräftat eller ej, så har jag ju helt klart destruktiva reaktioner på det som jag ska spela ut kommande säsong.
Du får inte någon flygbiljett till LA, inte?
Nej, det tror jag inte. Den tycks dröja. Så att jag tyckte att det var hemskt, för att det hade inte ens jag hade inte reflekterat över det. Och sen när man tänkte på det så var det så här, nej men det är ju helt rimligt att min karaktär inte ens har reflekterat över att det skulle kunna vara en möjlighet att hon har lämnat honom. Utan det är klart att det var, ja det är väl också en form av lämna någon, men alltså att inte göra det aktiva valet liksom. Så att det är skittungt, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag sitter och tänker tillbaka på det, så jag bara, hej, fy fan, spela det. Usch, jag mår dåligt nu.
För att sammanfatta så säger alltså, Lily säger att Rose, hennes mamma, lever. Jag har tagit hand om henne, men att du varit mycket på sjukhus som barn framgår också då. Mm. Så du har varit sjuk. Sen stormar ju du ut då och missar precis när Rose kommer hem då, så och det var, jag ville ju få in det så att det skulle vara extra jobbigt för Micke att få att hon kommer hon där också liksom. Så kan inte bara fly undan. Ja, absolut. Men det slutar i alla fall med att du går ut och så sitter Lily och väntar i bilen, och där hade ni lite kommentarer på att det känns lite konstigt. Och för mig var det så här lite pragmatiskt, lite praktiskt, för jag var ju på väg någonstans med detta. Men du har inte så, du kan ju, det är ju livsfarligt för dig att gå någon annanstans än det som är känt då. Alltså Lily, det liksom är ju därför du egentligen går till det säkraste platsen i det här.
Ja, det fanns ju ingenstans förort, att liksom. Ta vägen. Nej. Därifrån liksom, hon kan ju inte den här platsen. Och,
ja. Men det blir kanske ännu sämre stämning i spinnen när ni åker då till staden och fortsätter där. För nu är det, Alexa hör också att det är okej att åka.
Mm.
Ni åker till hennes ställe, till Rorys ställe, där hon är borta. Och det verkar ha varit en kamp där. Det är lite pussel för att någon har lämnat ledtrådar. Jag säger inte vem. Om man lyssnar på det igen så kan man börja fundera på vad det som pågår egentligen. I alla fall till The Golden Circuit där man kan köpa komponenter. Där hittar de Silene. Det är lite smyg och saker som händer. De sparkar en kul grej så det låter. Det blir lite action. Och Silene bygger på någonting och Rory ligger bunden. Det blir eldstrid. Och när väl Rory får yttra sig, för någon tar bort munkaveln, så säger hon att vi måste dra. För det är en bomb under staden.
Mm.
Och det finns också ett dokument tidigare som säger att det finns tecken på att de ska utvinna saker under staden också. Brinells då. Det blir en jaktsekvens där som kanske är lite udda. Men jag tyckte det var roligt att slänga in den där, även om det blir så här episka blir mer lite speligt en stund.
Ja.
Men ni flyr i en stulen spinner och staden försvinner under er mer än att ni åker från den, för den allting bara försvinner. Så att ett antal hundratusentals människor dör i den scenen. Helt brutalt. Och det är det som vi ska tampas med då så småningom i nästa del. Efterverkning av det här som... Det
kommer inte vara... lite lager på lager på ångest.
Jag hade tänkt att det inte skulle vara precis dagen efter. Utan vi ska på något sätt packa de här känslorna och hitta en ny utgångsläge. Så vi kommer ju sänka tempot och sen vrida upp det igen såklart då. Vad tycker ni om den här delen? Är det någon som vill börja?
Jag tänkte alltid på den frågan, för du har ju hela tiden sagt liksom, medan vi spelar, att det aktiva val ni gör, väljer du att sticka till sjukhuset för att leta efter Jen Blue, eller vill du fokusera istället på att spåra det här, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var uranet eller vad det var för någonting. Du säger ju, det hörs nog kanske inte för lyssnarna.
Nej.
Men du har sagt det till mig och Mia ibland. Nu får ni göra ett val. Du gör det här eller det här. Och sen så har de bara fått höra de aktiva valen som vi har gjort. För det är ju det som vi gör. Men vi som spelare har ju fått hela tiden att ni bestämmer nu. Vilket väljer ni? Ett eller två? Och i det här fallet så kan jag hela tiden suttit och tänkt på... Vad hade hänt om vi inte åkte hem till mig? Och hade vi kunnat klara situationen? Eller klart att kanske bomben hade gått av. Men hade vi kunnat rädda kanske tusentals människor om vi bara... Nej, men käften Alexia. Vi kör igenom stormen nu. Liksom. Vi pushar. Liksom.
Det finns lite olika saker som skulle kunna hända. Som kan hända i framtiden. Beroende på lite grann hur spelet gick ganska tidigt egentligen. Och just den här avslutningen, att detta skulle hända, att detta var på gång. Det hade jag ju tänkt. Men frågan var hur illa det skulle kunna bli i just det scenariot. Och detta är ju för att sätta upp. Det har jag väl sagt till er också, att första delen är väldigt, den är lite mer styrd, lite mer regisserad. Just för att kunna få en bra riktning på alltihopa. Så att ni sedan får mer sandlåda efterhand. Och sen är ju spelet uppbyggt så att går du till en plats så tappar du en annan plats. Tidpunkt, så att säga. Så att jag har tolkat det lite fritt också. Så. Och jag tror att du, Micke, du har fått lite mer val. Mia har varit kanske lite mindre val. Det är väl några platser. Och sen har jag väl med spelerad teknik fört det ditåt där det blir mest roligt att lyssna på.
Men ibland måste man ju peta lite åt ett håll för att det ska bli en grej. Liksom. Men som spelare så kunde man inte låta bli att tänka efter. Vad fan har vi kunnat haft det här samtalet efteråt? och sen liksom snackat och rädda världen först. Liksom, och sen gjort det. Men nu gjorde vi det valet. Så det är ju skitsamma. Men
också lite så här. Då var jag så här. Fan, min stora powerpoint med alla streck, vad har jag missat? Vad hade jag kunnat lista ut om jag hade varit smartare eller om jag hade slagit bättre? Det kanske inte hade...
Det känns som att vi var lite uppförsbacke från början. Att det skulle vara svårt för oss att lyckas med det här. Liksom.
Ja.
Men det vart ju en jättebra story istället av det. Liksom. Så att det kommer vara svinjobbigt att ta över och ta upp den här karaktären igen.
Ja.
Alltså, jag kommer nog inte må så bra under den perioden. För det var verkligen att jag kunde inte sova vissa nätter för att det låg och... hade jättemycket ångest över min karaktär.
Förlåt.
Beslut och handlingar och möten.
Ja.
Nej, men det är ju bra, men det var verkligen svårt att komma ner för vissa nätter. Alltså.
Jag också, och jag hade ångest över att du hade ångest, för jag visste, du uttryckte ganska tydligt att det här var skitjobbigt. stackars mycket. Och jag vet att han vet ingenting.
Method acting, roligt. Ja, nej, det känns roligt. Det är det väl inte. Men det ska bli roligt typ att fortsätta.
Ska vi kasta oss på lite frågor nu när vi har gått igenom och försöka avrunda den här streamen innan folk har somnat? Om vi har några stycken som lyssnar. Ja, det är faktiskt några, säger YouTube här i alla fall.
Och är det inte bara att du...
Ja, jag har några webbläsare öppet här, så att Lady Biona och Katarina tycker att det är bra och tungt, vändningen i lägenheten där.
Jag håller med.
Och om vi tar den här frågan då från Niklas här då. Det är mest Niklas som har skickat här. Vilka utmaningar stötte ni på under spelet och hur löste ni dessa? Vad skulle ni ha gjort annorlunda idag? Och då tänker jag att vi kan rikta den till Mia först här. du har tänkt lite?
Jag tyckte nog att det var en stor utmaning med all information som jag har uttryckt. Med allt försöka binda ihop allting och efterhand kanske också. Fast också under tiden förstå att det kanske inte det går, att det är en uppförsbacke liksom. Och sen det här att dela med sig av information. Vi spelar inte ut några informationsutbyten, jag och Micke, utan de skedde liksom bakom kulissen, och vi pratade inte ihop oss varken on eller off, utan det jag visste om vad Micke visste hade jag lyssnat på liksom, på deras inspelningar. Ja, det var väl en utmaning, men jag tänker också att det var allt det här, att det inte var så mycket information, att det ger en känsla av det här Blade Runner som är att det är lite mystiskt och man vet inte allt. Och sen var det ju jättesvårt att hålla den här informationen, att vara den här demi-SLP:n, att veta mer och inte försäga sig och
nej, just
hålla reda på vad Micke vet och inte vet. Mm. Det var väl typ det.
Ja.
Kör Micke, har du något som du ville?
Nej, men det som vi sa tidigare, det var ju väldigt svårt att hålla koll på saker runt. Och jag försökte plikttroget att dokumentera saker samtidigt, men jag är så himla dålig på att göra det samtidigt som jag spelar. Att föra anteckningar och sånt, speciellt när man gör podd. Lättare när man bara spelar rollspel att bara, ja men vänta lite, jag ska skriva ner det här. För att det liksom, det gör inget om man dödar tempot lite grann genom att fråga SL, vad var det nu hon hette, vad var det här som hände. Men jag är helt klart fel person att spela en smart detektiv, som jag nämnde tidigare. Men det är också svårt när man spelar med ja, kanske 2 timmar på sin höjd, som vi har speltid. Och sen så går det en vecka, och så ska man in i det igen. Och ibland så kunde det vara längre tid, ibland så var det inte jag var med till exempel, utan då var det bara Mia, och då var det ännu längre tid, och det var väldigt svårt att komma in i vad det var som hade hänt förut och sådär, så att det är nog en sån, ska vi spela detektivgrejer mer så gärna närmare och kanske längre sessioner liksom, försöka ta 2 avsnitt igen på en kväll liksom, för att det är jättesvårt att hålla i huvudet, speciellt om man samtidigt försöker planera för någon annan kampanj som ska bli kommande liksom. Mm. Så att det tyckte jag var svårt. Men det är kanske inte så mycket man kan göra annorlunda. Det är nog bara att jag är så att det är svårt.
Jag tycker du spelar en fördrucken detektiv väldigt bra. Det är jättebra.
Precis. För ja, men det hjälper. Jag skyller på det.
Du har ju löst det på första avsnittet. Annars hade det inte blivit någon podd ju.
Nej, exakt. Meningen är ju inte att han ska vara Sherlock Holmes savant heller. Liksom, så att, bara extremt udda grejer som han fattar. Utan det var ju mer att han skulle se samband med grejer. Så sitter man själv och bara med öppen mun. Vad är det? Vad fan? Vad är det som händer? Jag förstår ingenting. Så att jag fick spela arg och förvirrad hela tiden. För att jag inte visste någonting. Men jag trivs med det också, för det är att jag inte behöver förbereda mig så mycket, utan jag bara hänger med.
Ska vi ta nästa här då?
Mm.
Ja.
Hur utvecklades karaktärerna Rick och Susanna Lilly under spelsgång, och hur planerade deras förhållanden och bakgrundshistoria? Jag kan ju säga lite grann här först då, att bakgrundshistorien var, Rick var ju ett väldigt stort samskapande mellan din, vad du ville ha för karaktär och hur jag placerade in de andra plottarna mot den såklart då. Och just Susanna Lilly dualismen, den hade jag ju en tanke på. Och sen så har Mia hjälpt jättemycket för att få detta att bli vettigt på något sätt. Så.
Ja, det, tidigt när vi pratade om det så var väl att hon bara skulle vara att Mia bara skulle dubba.
Mm. Ja, Rose i lägenheten.
Ja. Rose var det tanken. Det skulle vara Rose att dubba. Det var ju tidigt skede. Sen så liksom la inte jag mig i det så mycket efteråt.
Och Micke, du känner som sagt inte till Mias karaktär från början egentligen då. Så.
Nej.
Ja, men Mia, då kan du berätta lite grann hur du har tagit
an det. Ja, men hon har ju utvecklats efter tid, och ju mer vi har pratat med varandra, du har ställt mycket frågor, du kan göra det här, du får bestämma det här, bla bla bla. Men sen har jag också skrivit mycket små texter och alltså så här dagboksinlägg och små scener och repliker utifrån Lillys bild av Rick och ja, sånt jag vet och sånt som Lilly vet som har hjälpt mig att på något sätt vara en SLP och skådespela lite så. Men sen fundera mycket på hur reagerar en tonåring, för Lilly är ju ändå en tonåring, på att träffa sin far för första gången liksom, och hur kolliderar det med jobbet och hur påverkas den här bilden av hennes far utifrån det hon har fått veta från sin mor, för det har du och jag, Jörgen, också pratat mycket om, vilken relation hon har till sin mor och vad har hon fått veta om sitt, att de stack till LA liksom. Det är ju det Rick och lyssnarna vet, men vi har ju pratat mycket och jag har skrivit mycket för egen del hur hon, alltså hur karaktären är.
Något annat, Micke, som du vill säga om...
Världen byggdes ju upp och på min karaktär. Men jag tycker inte om att Mia säger att hon är en SLP. för du har ju verkligen varit en egen karaktär.
Ja, men det med SLP...
Alltså, med vissa direktiv.
Ja, liksom. Men jag har ju vetat så mycket mer om storyn än vad du har gjort. Liksom. Och att det har ändå funnits utrymme för mig att skådespela mycket och förbereda mig på scener som jag visste kunde tänkas komma, men som du inte alls kunde förbereda dig på, för du visste inte ens vem jag var. Liksom.
Nej, precis.
Så det är lite det jag tänker på också.
Kan ni dela med er av några ögonblick eller beslut under spelet som var särskilt oväntade eller minnesvärda? Och nu kan ni få välja då ert favoritminne här då, så det blir tydligt. Vi har pratat om en del.
Men det var ju då när Lille skulle berätta vem hon var. Det var ju inte så överraskande för mig som vi har pratat om. Men det som var mest överraskande kanske, oväntade var ju då när vi fick åka till Ricks lägenhet där. Det var jag inte beredd på. men det blev jättebra och minnesvärt. Verkligen. Den också. Mm. Det är de två scenerna liksom som...
Jag håller med. Det var det som jag tar med mig mest liksom.
Vilka är era favoritmoment eller element från den där Blade Runner-kampanjen och varför?
Ja, men jag vet inte vad favoritmoment eller element, vad det innebär egentligen. Men jag har antecknat lite här om det här med arbetet med pusselbitarna. Där Micke hade några och jag hade några och kunde se lite av bilden. Men ingen kunde se hela bilden eller alla pusselbitar. Och så är det ju med en film också. När man spelar rollspel blir det ofta att man tar från början till slut. Man spelar ut det mesta, kanske inte allt. Nu för tiden är det ju mer och mer fokus på scener i rollspel. Liksom, och det tycker jag är häftigt. Men just den här filmgrejen. När vi tittar på Blade Runner så vi får ju inte se när Rachel är hemma hos sig och gör det hon gör. Liksom. Vi får en liten glimt när Deckard ringer upp henne och bjuder ut henne på den här klubben. Men över den här bildtelefonen. Liksom. Men vi får inte se allt. Och det tyckte jag blev superbra. Och det var väl, det tror jag du också, Jörgen, pratade om, att det var lite tanken också. Det var jättehäftigt.
Man får själv bygga scener där man saknar. Micke, vad säger du?
Nej, alltså för min del så mötena som vi just beskrev har ju varit favoritmoment. Men det roligaste tycker jag nog ändå är att lyssna på hur produktionen eller produkten har blivit på slutet. Med intromusiken och bakgrundsmusik och ljudeffekter och alltihopa. För det blir ju... Vi har nog aldrig gjort en produktion som har varit... inställd för att inte följa manus, men att det ska vara en slags lyssnarupplevelse lika mycket som vi har gjort den här gången. Att det är mycket ljudeffekter och en del önskar att det skulle vara mer och sånt där, men när man väl har klippt ner alltihop så är det så ballt att se, framförallt för mig som inte har gjort så jättemycket när det kommer till själva producerandet, att höra hur slutprodukten har blivit. Du har ju verkligen haft en vision, Jörgen, och jag tycker att den har blivit svinbra i slutändan. Alltså det har varit jättebra producerat, helt klart i en klass som jag tror inte riktigt någon rollspelspodd kan mäta sig med riktigt i den här formen alltså. Jag tycker att det har blivit skitbra, det har varit jätteroligt att lyssna på varje avsnitt när de har kommit.
Oj, tack.
Verkligen, pushing the envelope, verkligen.
Ja, då går vi.
Smäll inte av nu, Jörgen.
Nej, nej.
Lite varmt här. Lite varmt här.
Jag håller med.
Tack, tack Micke och tack Mia. Gud, jag höll på att komma med en sån här harang och fantastiska ni, men jag känner bara som att jag...
Nej, det ska vi
sluta nu.
Det kan vi göra på Discord.
Gör på Discord. Okej. Okay. Har ni några planer för att utvidga historien och skapa nya berättelser i samma universum? Det som finns är ju planerat att avsluta historien. Det pågår ju flera arcs på flera olika nivåer och i varje ny del så kommer ni få ett nytt fall. Fallet med de tre replikanterna är ju liksom avslutat, de är infångade. Men ni har ju inte löst gåtan. Vem är Mr. Wild? Vad är det som byggs borta hos Protomat och vad är det som pågår egentligen? Och det här stora relationsdramat, vad är vi på väg mot det? Så det finns en del frågor att svara på fortfarande. Sedan efter det vet vi inte än. Det finns ju andra rollspel vi vill spela också. En sån här produktion är ju en fjärdedel av vad vi kan släppa per år, ungefär.
Och, sjukt kul. Ja. Om den stannar där, att vi bara gör ett 3 kronor avslut, alla sprängs och så är det klart.
Det var
så, spoiler alert för de som inte sett 3 kronor. Men kallt.
Precis, och så har vi den här frågan då. Jag tänkte att det var mest en fråga till mig det där. Så har vi då, vilka tips eller råd skulle ni ge till andra som vill skapa ett liknande rollspelspodcastprojekt? Eller då, Mia, vi pratar om det, rollspelsteater är det väl mer detta än något typ av...
Ja, det
är en hybrid verkligen liksom. Och tips och tips, som att jag är någon expert på det här, jag har gjort en produktion som jag säger, men planera hela projektet innan. Se till att spelarna och du själv är på samma linje och är fans av genren. Det verkar vi vara allihopa här. Jag tror Mia är den största fanet faktiskt. Du har till och med en t-shirt.
Ja, absolut.
Ja, jag har till och med en t-shirt.
Ja, det har faktiskt inte jag.
Så. Oj.
Ja, men det, för mig är det, köper man merch där man fast.
Ja, då så.
Sedan ger det tiden. Det tar ju extremt mycket tid att klippa och göra en sån här. För det, om man lyssnar på den, jag har ju lyssnat på den fler än en gång för att undersöka vissa saker. Och jag hör ju nya nyanser, för jag har ju sparat, dialogen är så otroligt kompakt, så som ni spelar, så som ni rollspelar, är väldigt mycket information i allt ni säger och känslor. Så man kan lyssna igen och upptäcka nya grejer faktiskt, om man är intresserad av hur ni utvecklas. Och det tar väldigt mycket tid att göra en sån produktion, men det är väldigt roligt då, när det blir färdigt såklart. Så jag hoppas att säsong 2 ska bli minst lika bra i alla fall.
Mm. Men jag tror att det är som du sa, för att göra en sån här produktion så är det väldigt viktigt att alla som är med är medvetna om vad det är för någonting som vi ska göra för någonting. Vad målbilden är i produktionen, så att inte någon tänker lite annorlunda. För då blir det ju väldigt märkbart när man lyssnar att en person sticker iväg och vill göra liksom komedi av någonting. Och så är det två andra som bara... Ja, men alltså det är Blade Runner, det ska vara ganska mörkt och melankoliskt och tråkigt och världen är skit liksom. Ja, men jag ska bara åka iväg och så gör man något liksom tokigt. Det skulle bryta hela scenen ganska mycket. Ja, men att man alla är på banan liksom.
Ja, man har väldigt starkt, stort, man har väldigt stort ansvar som spelare i en sån här produktion. Det är. Och ni tyckte jag löste detta väldigt, väldigt bra. Några snabba frågor innan vi rundar av här. Blade Runner eller Blade Runner 2049, vilken är favorit? Mia?
Det sa jag i första avsnittet, om man har lyssnat. Kanske man inte lyssnar på, det är Session Zero. Jag har ingen favorit bland dem, jag älskar dem båda lika mycket. Jag älskar mina barn lika mycket, tänkte jag säga.
Micke?
Jag tror att jag gillar tvåan mer. Ettan är ju mycket mer en klassisk 80-tals actionfilm med noir-känsla som är tuff och så. Men den följer lite så här 80-tals exempel på att man får se skurkarna vara skurkiga och de gör skurkiga saker och säger skurkiga grejer. Medan jag tycker tvåan är mycket mer existentiell och har väldigt mycket lägre tempo. Vissa tycker inte om det alls. Jag älskar det med den filmen, att den tar sig tid, att man får se Ryan Gosling gå och kontemplera över sitt liv. Som han förstår det är så många lager av liksom just den här ångesten och så som jag tycker Blade Runner består av liksom, och det här livet som man ändå, den känslan i alla fall som jag ville förmedla på något sätt. Nej, tvåan, långt svar.
Men, ja. Jag tycker ju den första är bäst, för den är så otroligt skör i sin produktion. Det är verkligen dåligt ljud och det är jobbigt. Alltså den känns mer ångestladdad. Sen är tvåan betydligt vackrare film. Och har, så att jag gillar ju båda såklart, men man skulle ha en favorit, jag tyckte de sa. Och så är det en fråga, jag har sett Final Cut och 2049, är det värt att se originalversionen? Nu finns ju Blade Runner i typ 6-7 olika varianter, men se inte den original som jag tror är den som är narrativet där på, eller en voice-over, som, för att den amerikanska publiken förstod inte historien. Nej. Trodde några executives som var tvungna att lägga på en voice-over. Och har ett slut med som är inte ambiguöst. Så se Final Cut som du har gjort. Du är nöjd där. Alla är glada. Har det hjälpt spelarna något att ha sett filmerna innan eller gör att man får en förutsfattad mening om spelet? För oss i den här produktionen så var det, hade det nästan tvång på att man skulle ha sett dem för att fånga. Utgångspunkten är ju första filmen, fast jag lutar mig mot andra filmen i mycket av känslan i när vi är nere i den här inte i bunkerarkivet för det är under då, men den här inmatsavdelningen med alla de här arbetarna överallt. Det är myllret, den här mer levande världen, för den är mycket bättre perspektiv på den i 2049. Men den är så pass långt i framtiden så den är lite för modern för mig, så därför jag ville lägga den tillbaka då. Spelet är ju typ på 20-30-talet tror jag, rent tekniskt.
Mm.
Vi gjorde ju ingenting rätt i det här spelet. Vi misshandlade alltihopa. Vi hade tärningarna. Hade du en kommentar, Micke, förresten där?
Ja, det tror jag definitivt att man får. Jag tror också att man förstår vad vi som team vill uppnå lite grann också. Så att man, fan vad långsamt det går och det är ingenting kul, ingen skratt alls på det här. Bara, nej, det är inte riktigt den världen liksom. Det har ju varit, Evangelis har ju varit en jättestor inspiration till musikintrot och musiken som vi har gjort sen också. Ärligt, stulit, slash modifierat och så. Absolut, det har ju varit en jättestor del av
det. Du har gjort det fina intro-låten, Micke, som jag gillar väldigt väl.
Tack.
Sen har jag gjort ett par låtar och sen har vi hittat väldigt mycket på Pixabay och annat. Ett grupparbete helt enkelt. Blade Runner är väldigt visuellt som koncept, både film och rollspel, till exempel handouts. Hur tänkte ni på detta när ni nu skulle spela med bara ljud och ljudeffekter? Dels så tänkte jag på all artwork runt omkring skulle ha en stil som påminde om den här kassettfuturismen eller vad man kallar det. Jag gillar även Alien väldigt mycket, så det är ju en dubbel inspiration där. Och sen när jag satt det känslan så handlar väldigt mycket om att hitta ljud och ljudeffekter, som Micke sa, Evangelis soundtracket från de gamla. Men ändå är den här noir-episka, mycket regn hjälper, och mekaniska ljud hjälper också. Jag vet inte om det svarar på frågan, men det är så jag tänkt i alla fall. Och det är medvetet att jag inte är så mycket ljudeffekter hela tiden, för jag kan tycka att det är ganska tröttande. Men jag tror jag skulle ha procentuellt lite fler platser skulle jag haft det på. För att jag tycker jag missade på några ställen. Så, vi rundar av så här tycker jag. Någonting ni vill säga? Något slutanförande, Mia?
Herrejösses, vilken resa. Det trodde jag inte när jag skrev på, men jag hoppades. Jag är så glad att jag blev inbjuden med. Så jag har sagt det många gånger, men så att alla där ute i eten också får höra hur glad jag är och nöjd jag är med den här produktionen som vi har gjort tillsammans. Och jag är jätteglad att du och jag, Jörgen, har kunnat bolla så mycket och att jag har följt min kreativ process med allt jag har skrivit och allting.
Micke?
Ja, det har väl varit kul. Men det var jätteroligt. Det var nog definitivt höjdpunkten rollspelsmässigt, de här mötena. Men jag vill bara slänga ett jättestort tack till alla lyssnare som har varit med och gett jättemycket härlig feedback på det här också. Och ni som sitter och lyssnar slash tittar just nu, jätteroligt att ni kommer och skickar in alla frågor och sånt här. All sån här pepp och sånt är sånt som gör att det blir ännu roligare att fortsätta göra de här grejerna och producera de här sakerna. Så stort tack till det. Och tack till dig, Jörg, för att du pallat med oss.
Verkligen.
Ja, tack så mycket. Det här hade inte funkat utan er såklart, och det vet ni. Så jag ska sluta nu och säga hur mycket jag hyllar er. Men vi avrundar här. Tack för er som har lyssnat. Som sagt, det här kommer så småningom i vanliga kanalen, och efter detta avsnittet så kommer något nytt nästa vecka. Ha det fint!
Hej då!
Så gott, hej då!
Du har hört Mia, Micke och Jörgen spela Blade Runner och äventyret Stålregn. Musik och ljudeffekter i avsnittet skapade av Micke och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Freesound. Följ gärna äventyren av Rollspelspodd på Facebook och Discord. Tack för att du lyssnar.